Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Vi kommer idag att få lyssna till tionde delen i predikoserien Förvandlade liv och samhällen, en resa genom apostlagärningarna. Thomas Sjödin kommer tala om den vidgade visionen. Så här säger Thomas inför predikan. Det kristna evangeliet är ett frö som vart det än placeras börjar växa. Det har genom historien visat sig ha en ofattbar växtkraft. Denna passion att allt nå längre får man på köpet när man blir en kristen. Den gör livet spännande. Det handlar om att våga korsa gränser. Gränser som oftast finns inom oss själva och inom våra egna sammanhang.
Det som hade skingrats under förföljelsen som började med Stefanos nådde ända fram till Fenikien, Cypern och Antiochia. Och det förkunnade endast ordet för judar. Men några av dem var från Cypern och Kyrene. Och när de kom till Antiochia predikade de också för de icke-judar och lät dem höra budskapet om Herren Jesus. Herrens hand var med dem så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man skickade Barnabas till Antiochia. När han kom dit fick han se bevisen på Guds nåd och han blev glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Han var en god man, fylld av helig ande och tro. Och åtskilliga människor vanns för Herren. Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul. Och när han hade funnit honom tog han honom med sig till Antiochia. Där kom det sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var där i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna.
Vi är inne i en väldigt lång predikoserie där vi inte bara predikar vi just nu känner inspiration inför, utan vi systematiskt går vi igenom en av Nya Testamentets böcker, Apostlagärningarna. Så vi kommer till det här stycket som Jonathan läste nu. Anne Jorid, vår kollega, predikade förra söndagen här om den förändrade människosynen. Och texten då som berättar om hur Gud genom en syn visar att alla människor, undantagslöst alla, är evangeliets adressater, slutar så här. Så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. Den här texten är i historien helt epokgörande. Och för att detta ska vara begripet, så hedningar i den här skildringen, det är ju alltså alla de som inte är judar, alla icke-judar. De första efterföljarna till Jesus behövde uppenbarligen liksom forcera en mur i sitt eget tänkande. Och jag tror inte man ska tänka så här, alltså om detta med vem tillhör evangeliet, vem ska vi predika för. Jag tror inte det här handlar om att man hade kört fast i tanken eller om att det här liksom var en sån här kulturell grej, utan hela deras sätt att tänka var präglat av att frälsningen, så livet med Gud, det tillhörde primärt judarna. Det här var man uppfostrade med. De var inte inkrökta som tänkte så, utan det här satt djupt, djupt rotat i dem. Och så kommer Gud och liksom skakar den här unga kyrkan. Utmanar dem att tänka större, att vidga sin vision, att inrymma allt fler. Så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. Det finns ett nyckelord i den här skildringen, i det här textavsnittet, och det är ordet också. Alltså, evangeliet gäller er Det är poängen. Men det gäller också de andra. Det gäller till sist alla och igen undantagslöst. Redan här tycker jag att man ska stanna till och så fundera över det här att till stadierna liksom i mognaden och växandet i det kristna livet, till det hör att det vill rymma allt mer hela tiden. Det är liksom den sunda utvecklingen i ett andligt liv. Det är att man vill rymma allt mer. Det här vet ni redan, till de tidiga stadierna i tron, så här är nästan i allt mänskligt liv, så vet man ju från början det mesta om hur allting ska vara. Man vet det mesta hur saker inte ska vara. Man vill ha tydliga gränser. Det är svart och vitt. Och det finns någonting gott i det. Någonting som liksom handlar om något nödvändigt fram till det att tron har blivit min egen och trygg. Så kanske jag behöver såna här tydliga gränser. Vi brukar säga att man är radikal och behöver vara radikal. Men så när åren går så händer det där underbara att när tron integreras, när tron blir mer och mer min egen, så vidgas liksom begreppen och man ser att allt fler uttryck för saker är uttryck för Guds nåd. Som det står i Nya testamentet att man såg Guds nåd i dess många former. Och så kan man inrymma, kan ta in och välsigna allt mer. Inte så att man köper allt och vad som helst, utan ändå att man kan säga om allt fler uttryck. Och det här är en utmaning, särskilt för oss som blir äldre. Så kan man säga så här, ja, det här är kanske inte det sätt jag föredrar att uttrycka saker eller agera. Det är liksom inte min grej. Men vad underbart att Guds rike kan vara så här stort och ta sig så här många uttryck. Alltså utåt, utåt, utåt. Hela Guds rike är ett korsande av sådana gränser. Och hela kristenlivet, en rörelse där Guds rike har det här expansiva över sig. Utåt, utåt, utåt. Rym allt mer. Ända ut till det som Jesus säger. Att alla folk ska nås av evangeliet, omfattas av evangeliet. Bland det sista Jesus säger till sina lärjungar, det är: men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det står precis i inledningen till apostlärningarna. Och så här sker det. Får ni följa med? Först, de som hade skingrats, läste Jonathan, under den förföljelse som började med Stefanos, nådde ända till Fenikien, Cypern och Antiochia, och de förkunnade evangeliet bara för judar. Sen kan man tycka när man läser det här att det är lite väl lugnt ett tag i apostlagärningarna. Jag citerar från det 9:e kapitlet. Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i Guds fruktan och den växte genom den helige andes tröst och stöd. Det låter väldigt fromt. Saul, deras största hot, som jagade de kristna, hade oskadliggjort och nu blivit en av dem, en av de egna. Men det här är ett lugn på ytan, vilket är det spännande. Det här är lugnet medan evangeliets frö ligger i mörkret och gror. De som hade skingrats, står det i 8:e kapitlet, vandrade omkring och predikade budskapet. Alltså, de började där de var, på promenadavstånd tydligen. Men Gud ville längre. Gud ville alla människor. En av nycklarna till hur det här går till, tror jag att man kan läsa lite mellan och på raderna, precis i inledningen till Petrus första brev, långt bak i Nya testamentet. Redan i brevhuvudet, innan han kommer till sitt ämne, så skriver han så här. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien och så vidare. Någon översättning till det här menar att det bästa sättet att översätta den här texten, att de lever skingrade, det är att de blir kringspridda som säd. Fundera på det uttrycket ett litet ögonblick. Det är en sån fantastisk bild. Det här är ju tragiskt det som händer. Att de blir förföljda och jagade, men de blir kringspridda som säd. Alltså ett underbart uttryck och en ganska hoppfull beskrivning av hur Gud kan vända någonting som är destruktivt till någonting som blir gott. Alltså de människor som fått elden i sig, de som fått visionen om en hel värld för Kristus med ordet också, som hela tiden vill längre. De människorna blåser nu av den heliga ande ut över den då kända världen, hela den då kända världen. Och överallt där fröna landar, oavsett omständigheter till det, en del var djupt tragiska, men överallt där fröna landar så började hända saker. Var än de landar så drar livets processer igång. Fröet börjar gro, och det säger dels någonting om evangeliets inneboende kraft. Men det säger också någonting liksom i sin tur. Någonting om ett slags lugn hos oss inför vad som är vår uppgift. De behövde inte försöka kämpa och liksom i egen kraft. Det är på något sätt inte de som ska göra att evangeliet når världens alla hörn. Det fanns på ett sätt ingen strategi i det här. Strategin var i så fall att människor förvandlade av Jesus hamnar i nya miljöer, och när de hamnar där, då slår de liksom ut i full blom. De är som så här positivt laddade trojanska hästar. Plötsligt så intar de sin nya värld. Deras del i liksom, det var att vila i evangeliets kraft. Och det här är ju oss det handlar om. Vår del är vila i evangeliets kraft. I att Jesus låter dem bli, i och med det bli, livsförvandlande och samhällsomstörtande. Det här tror jag är fruktansvärt viktigt. Det är evangeliet som är kraften. Det gör att vi inte behöver slåss med näbbar och klor, utan snarare vila i förtröstan på att Gud vill göra det Gud vill göra. Jesus har lärt dem det här. Och det här finns i liksom själva metoden för detta, eller tänkandet bakom. Det finns ju i en av Jesu kortaste liknelser, den i Markus 4. Den lyder så här i sin helhet. Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp. Dagar och nätter går och säden gror och växer. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först strå, så ax och så moget vete i axen. Så känner du vilan i den här texten. Alltså när man tänker sig att vi ska nå jordens yttersta gräns med evangeliet, så kan man ju lätt få lite kramp. Men det här är Jesu undervisning. Den som litar på evangeliets kraft behöver inte kämpa ihjäl sig. Och ett underbart uttryck för det, det är vad som händer i staden Antiochia. Nu ska jag göra en liten kort utvikning här och säga att Antiochia, som var en stad i Syrien, en stad som verkar ha varit liksom ett Mellanösterns Göteborg, handlar det här om. Det finns påfallande likheter. Den är i och för sig grundad 300 år före Kristus, tror man. Den kallades för, och här börjar likheterna komma, det vackra Antiochia, Österns drottning. Här bor 500 000 invånare, alltså ungefär som Göteborg. Det löper en boulevard genom Antiochia med dubbla rader träd på båda sidor, alltså avenyn. Och sen har vi också uppfyllt profetierna genom att det står att där fanns också fontäner längs den här avenyn. Och ni vet, det är ju det mest omstridda vi har i hela Göteborg. Det är de här fontänerna uppe vid Götaplatsen. Det här är en extremt kosmopolitisk stad. Alltså, här bor människor från hela världen. Som i Göteborg. Där bodde mest grekisktalande, men där fanns en stor judisk population. Där fanns folk från Persien, där fanns från Indien, där fanns folk från Kina. Och här, plötsligt, så ser man ju den helige andes strategi. Alltså, vilken strategisk plats för den första internationella kristna kyrkan. Och vilken bas eller språngbräda för en världsvid mission som det här ska bli. Här finns då uppenbarligen några som de har hamnat i Antiochia efter den här förföljelsen. Men de lever kvar med de gamla gränserna, begränsningarna. Och det där är så typiskt att det är inte alltid det yttre som påverkar, utan det är som om de bär med sig de här gränserna inom sig själva. Barriärerna bor inom dem själva. De går till synagogan, de försöker vinna judar, det är inget fel med det. Men det kunde ha stannat där, om inte det vore för att där finns också några till som också är skingrade, som Gud har gjort någonting annat i. Alltså, de bryter med alla sådana gränser. Och så börjar de predika evangeliet för icke-judar, alltså för alla. Jag läser igen. Men några av dem var från Cypern och Kyrene. Det bor tydligen en särskilt vildsint sort där. Från Cypern och Kyrene. När de kom till Antiochia predikade de, och så kommer ordet igen, också för icke-judar, och lät dem höra budskapet om Jesus. Det här är underbart, tycker jag. Alltså, vilka dessa några var, det vet inte vi. Vi vet bara att de uppenbarligen tog sig friheten att börja att berätta om Jesus för vem som helst. De tog sig den friheten. De frågar inte om lov, de bara gör det. Och de är så viktiga, de där vildhjärnorna i Guds rike. Alltså, de som frågar om lov efteråt, de är viktiga. Det här handlar ju inte om människor som vill splittra eller skapa sitt eget. Men det handlar om att några ibland måste våga gå först och skapa väg för andra. Och så händer det som händer, att så många kommer till tro. Det står så vackert att Herrens hand var med dem. Jag tror att det är livets djupaste lycka. Jag tror det mer och mer. Att Herrens hand är med oss. Det är något annat än framgång. Det är något annat än att ha flyt i livet. Det kan rymma kamp och strid och lidande. Men Gud är där och håller sin välsignande hand över våra liv. Och nu börjar saker ske. Och ryktet går nu till Jerusalem. Paulus som finns i Jerusalem hör om det som händer här. Han hör om att några har liksom hoppat över barriären och liksom brutit över den och börjat predika för alla. Han skickar dit Barnabas för att kolla om detta är på riktigt. Barnabas beskrivs i en översättning som heter The Message med orden att han var en man som var entusiastisk och trygg i den helige ande. Vilken personbeskrivning. Sån vill jag vara. Ja, entusiastisk och trygg i den helige ande. Och jag tror inte man ska se på den här Barnabas som åker dit som en spion. Det finns ett ansvar här. Alltså, alla kan inte ta evangeliet och sen göra vad som helst av det. Och Barnabas kommer ju inte som någon myndighetskontrollant, utan han kommer i en anda av att det som nu har börjat hända här, det måste få bli stabilt och långsiktigt. Därför står det att han manade alla att hålla sig till Herren. Alltså, fortsätt så här. Fortsätt att hålla er till Herren. Och jag formligen älskar hans rapport liksom från det som nu har hänt. Det står, när han såg bevisen på Guds nåd blev han glad. Ja. Slut på rapport. Han hämtar sen Saul, de är där båda ett år. De hinner undervisa en avsevärd mängd, står det, på ett år. Och så landar vi till sist i två saker. Det första är den där slutversen. Och det var i Antiochia lärjungarna för första gången fick heta kristna. Jag vet inte om du har tänkt på det, men fram till då så hade ju de haft andra tilltalsnamn. Lärjungar, de heliga, bröder och systrar, vägens folk och så vidare. Men det som händer nu är intressant därför att det är ju inte de själva som definierar sig nu, utan det är omgivningen som gör det. När omgivningen ska prata om de här människorna, liksom sätta ett namn på dem, så blir det ordnogagrant, om man översätter, så blir det kristianer. Det är de som är kristianer, alltså de som håller sig till Kristus. Och så kryper ju det här så nära oss alla. Det kryper så nära oss därför att man inser det är inte först vad vi säger, utan det är vårt sätt att leva som ger oss vårt namn. Vi är ju så fruktansvärt rädda för att bli satta i fack. Vi vill definiera oss själva. Jag bestämmer vem jag är. Men när någon säger om dig, hon är en kristen, då ska du sträcka på dig. Det är stort. När någon säger om dig, han tillhör de kristna, då ska du vara väldigt, väldigt stolt. Det är livets högsta ära. Det var då de lärjungarna för första gången fick heta kristna. Vem definierar dig? Vad definierar dig? Det andra är att när vi korsar gränser, alltså när vi når dit vi inte nått tidigare, så finns det i apostelgärningar ett trösterikt och viktigt mönster. Och det är att Gud är före oss. Överallt. Överallt. När vi korsat en gräns så kan vi vara säkra på att Gud redan är där. Apostlagärningarna har en rad sådana exempel. När Ananias ska leda Saul till tro så har Gud redan varit ute där på Damaskusvägen och slagit på den stora strålkastaren, sökarspotten på honom. innan Petrus ens får möta Cornelius sändebud, det han gjorde predikan om förra söndagen, de som ska ordna ett möte mellan de två, så har Cornelius redan fått änglabesök. Och det är änglarna som tipsar om var Simon Petrus finns. Att han bor hos en garvare som har sitt hus nere vid havet. Alltså det här är bra att ha i minne. När vi ger vårt, när vi ger vårt bidrag, så har Gud redan varit där. Vi är inte först på plats. Fröna blåser liksom genom den helige andes försorg redan runt i luften. De landar hos människor i vår närhet. Vilket innebär att när evangeliet ska delas så behöver inte vi börja på noll. Vi kan på goda grunder tänka inför varje människa. Vi tänker så här: åh vad jag skulle vilja att hon blev en kristen. Så kan vi på goda grunder tänka, Gud är redan där. Kristus är redan där. Poängen kanske inte är att tänka så stint liksom i banor att det är vi som ska ta evangeliet och så ska vi föra det till den där och den där. Utan istället möta människor, hjälpa dem att upptäcka att Gud redan finns i deras liv. Gud redan söker dem. Gud är alltid före oss. Gud är inte någon främmande i deras liv. Där står vi den här kvällen. Och jag skulle vilja göra det till en utmaning till mig själv och till dig. När din omgivning definierar dig och säger vem du är. Vad säger de då? Det finns ingen högre ära än att de säger det är hon som är kristen. Därför att du med ditt liv redan har visat varför Kristus kom. För att rädda alla. Undantagslöst alla. Vi ber. Jesus, jag ber om att du gjuter din ande över oss den här kvällen. Och Herre, jag vill vara en människa som är entusiastisk och trygg i den heliga ande. Och Herre, jag vill vara en människa som bär ditt namn över mitt liv med stolthet. Som inte blygs evangeliet, som inte måste skriva om det 1000 gånger och åter 1000 gånger, utan som vågar lita på evangeliets kraft. Jag vill också vara en människa som vilar i evangeliets kraft i mötet med de människor som blev mitt liv och vårt liv. Våga lita på att du redan är där, Jesus. Din ande har blåst ut de där såkornen över hela den här världen, också i vår närmiljö. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. I nästa podd talar Urban Ringbäck om den första missionsresan. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.